بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله تذكر الله سبحانه وتعالى att han låter oss samlas i ett av hans hus för att studera denna välsignade religion och att lära oss vad som vi måste kunna. Att studera och lära sig om hur man ska dyrka Allah är något som varje muslim måste sträva efter. Talab al-ilm faridatun ala kulli muslim. Som profeten sa alaihissalatu wassalam, att söka kunskap är en plikt för varje muslim i en autentisk hadith. Berättad i Ibn Majah. Vi talade förra veckan, eller förra lektionen, om de olika uppdelningarna som finns i fiqh. Att något, saker som är wajib, makruh, mustahab och så vidare. Vi talade även om de olika kategorierna vatten. Och vi talade om det här med tillbringare. Och vilka saker som ansågs vara orena i sharian. Och vi nämnde att när man pratar om fiqh så börjar man att tala om de här sakerna innan det att man går in på själva wudu. För allt det här har att göra med renlighet. Och man måste ju vara ren innan det att man ber. Idag ska vi försöka hinna med sunnan al-fitra, wudu, ghusl och tayammum. Ganska många saker. Vi får se inshallah vad vi hinner med. Och vi fortsätter att gå igenom boken Manhaj al-Salikin av al-Muhaqqiq och al-Mujtahid Sheikh Abdurrahman al-Sa'di, som är en väldigt förkortad bok, men jag har lite fotnoter på den inshallah ta'ala. Jag har ibland svårt för att göra mig kortfattad. Jag tycker att om någonting är viktigt så måste jag dela med mig av det. Det finns ett kapitel som Sheikhen inte tog upp, som nästan tas upp i varenda fiqhbok, och det är sunnan al-fitra. Och al-fitra betyder människans naturliga norm eller tillstånd. Och här syftar det till profeternas gamla tillvägagångssätt. Någonting som alla profeter gjorde, som har med det yttre att göra. Med deras med renlighet att göra. Och profeten, alaihissalatu wassalam, har sagt i en hadith som berättas av Sahih Muslim, av Aisha radiallahu anha. Hon sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, han sa, ashrun min al-fitra. 10 egenskaper är från fitra. Qassu sharib, att trimma mustaschen. Wa i'fa'u al-lahya, och att låta skägget växa. Wa siwak, att borsta tänderna. Wa istinshaqu al-ma', och att skölja näsan. Wa qassu al-adfar, att klippa naglarna. Wa ghaslu al-baramij, att tvätta de här ställena där det kan samlas smuts på händerna. Wa natfu al-ibt, och att dra ut håret som växer under armarna. Wa halqu al-ana, och att raka sitt könshår. Wa intiqasu al-ma, och att man tvättar sig efter sina toalettbesök. Och han som berättar hadithen, han sa, jag glömde bort den tionde, om det inte är att man sköljer munnen. Och den hadith finns då i Sahih Muslim. Och vi tänkte snabbt gå igenom de här 10 punkterna. Vad gäller att trimma mustaschen, så har det nämnts i en hadith där profeten alaihissalatu wassalam, han sa, khaliful mushrikin waffirul liha wahfu ash-shawarib, skiljer från månggudadyrkarna, låt era skägg växa och trimma era mustascher. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och det har nämnts i vissa hadither att man ska raka i mustaschen, men de lärde sig att den här hadithen är shad, den är udda. Så det finns lite olika åsikter, jag vet det. Vissa säger man ska raka och vissa säger man ska trimma. Och Imam Malik var väldigt sträng på att man inte fick raka. Han ansåg det var förbjudet och att personen som gjorde det till och med skulle straffas. Så i alla fall, det är ingen fråga som man ska kanske fördjupa sig i, men inshallah det som är mest korrekt är att man trimmar mustaschen. Och hår ska inte falla ner över läppen. För det är också något som är ohygieniskt. Att det samlas matrester och sånt. Det är inte fräscht. Utan handlar som muslim ska man alltid se fräscht ut. Så man trimmar mustaschen. Och man låter skägget växa. En fråga som vissa kanske undrar är, får man ta det här håret här? Räknas det som mustasch eller inte? Svar, man får klippa det här håret som är här. Och även det här. Säg vissa att man får klippa, men det har beskrivits i en hadith att profeten Hassan hade lite rödaktigt hår här, vilket bevisar att han inte klippte det här håret. Men om man gör det så är det ingen synd. Till skillnad från skägget. Skägget måste man spara och det måste man låta växa. Det som har nämnts från sahaba, Ibn Umar, Abu Huraira och Ali radiallahu anhum, autentiskt, är att de brukade klippa det som växer, som är längre än själva näven, om man då håller skägget. Det är det enda som har nämnts. Det finns en svag hadith i Tirmidhi att profeten Sassan brukade trimma sitt skägg, men den är inte autentisk. Utan han sa här, låt skägget växa. Och att ha skägg är en sunna som alla profeter har följt. Alltså generellt de här egenskaperna har varje profet följt. Och alla nämner i Koranen att Harun sa till sin bror, dra mig inte i skägget. Vilket tyder på att han hade ett stort skägg. För om man ska kunna dra någon i skägget så måste det vara stort. Så profeterna hade skägg och muslimerna har haft skägg i alla generationer. Tills det att Napoleon och kompani började att komma till muslimernas länder. Och det var fransmännens vana att raka sig för några hundra år sedan. Och muslimerna tog efter dem, tyvärr. Men innan det så har muslimerna alltid haft skägg. Och vissa ledare förr i tiden, och det var inte någonting bra de gjorde, men när de ville straffa någon och förnedra någon så rakade de av honom skägget och håret och satte honom på en åsna och fick honom att han skulle gå runt i stan och visas upp och han skulle skämmas över det här. Men idag tyvärr så tycker folk att det är orent med skägg, eller det är mycket allvarliga saker att man säger så. Om man säger så påstår man att profeten Hassan var oren. Nej, det får man absolut inte säga, utan man låter sitt skägg växa och det är inshallah någonting vackert och det är någonting manligt. Och alla medhabs säger att man måste ha skägg. Det finns ingen från de tidigare generationerna som säger att man får raka sig. Tayyib. Och sen nämns det i hadithen och siwak, att man borstar tänderna. Och siwak betyder, det kan många tror att det är bara den här pinnen, men det betyder ordagrant alltså någonting som man sawaka, någonting som man borstar tänderna med. Det kan faktiskt till och med vara en tandborste. Det är helt okej. Och det kan vara vilket träslag som helst om man använder en kvist, på villkor av att den inte är giftig och att den inte skadar tandköttet. Men det bästa är arakträdet, och den siwaken säljs ju typ i Saudiarabien och Yemen och sånt, och kommer från rötterna på ett speciellt träd som har en väldigt bra effekt. Den rengör tänderna, gör dem vita och så vidare. Och profeten sallallahu alaihi wasallam brukade beordra hans sahaba med miswak. Han sa, "Laula an ashqa la ummati la amartuhum bisiwak ma'a kulli salat." Om det inte vore svårt för min umma skulle jag ha beordrat dem att borsta tänderna innan varje bön. Och den hadithen finns i Bukhari och i Muslim. Och han sa det också i en hadith att Jibril kom till mig med uppenbarelse. Han kom och uppenbarade till mig att använda miswak så mycket att jag trodde att det skulle bli obligatoriskt. Och den hadithen är autentisk, den finns i Ahmed. Och han sa också, jag blev beordrad med miswak, alltså av Jibril, så mycket att jag var rädd för mina tänder, eller jag var rädd att bli tandlös. Och profeten sallallahu alaihi wasallam, vad var det sista han gjorde innan han dog, alaihi wasallam? Vad var det sista han gjorde? Miswak. Aishas bror radiyallahu anhum kom in och hade en miswak, så han kollade på miswaken och Aisha förstod att han ville borsta tänderna. Så hon tog miswaken, fixade till den, renade den och så vidare, mjuka upp den och sen så borstade han tänderna. Och hon sa på ett sätt som han aldrig har gjort förut, och sen lyfte han händerna, fingret och sa fi rafiqil a'la, i det högsta sällskapet, och sen så dog han sallallahu alaihi wasallam. För han ville möta hans herre på bästa sättet. Och de lärde sig att det är rekommenderat att borsta tänderna innan bönen, innan wudu, när man vaknar upp på natten, ni vet, man får en annan slags andedräkt, och när man läser Koranen är det också rekommenderat att man borstar tänderna. Och generellt när man har fått dålig andedräkt. Okay? Så wudu, bön, när andedräkten ändrats, när man vaknar upp på natten och när man läser Koranen. Vid de här tillfällena är det starkt rekommenderat att borsta tänderna. Och profeten a.s.w. då berättar sin hadith att det första han gjorde när han kom hem var att han borstade tänderna. Och det här kan man fördjupa sig i, men generellt kolla på den här religionen som beordrar med de här sakerna för 1400 år sedan. Och försök att forska i när började folk i väst att borsta tänderna. Så kommer ni komma till någonting. Alltså de rika människorna i Frankrike brukar ju knappt duscha mer än en gång per år eller någonting. De fina människorna. De hade bara på massa smink och smink och smink. Islam det beordrade att duscha minst en gång i veckan. För 1400 år sedan. Borsta tänderna, jag vet inte hur många gånger om dagen. Och göra wudu 5 gånger om dagen. Så alhamdulillah. Tayyib, och sen så sa han wastinshaqul ma, att man sköljer näsan med vatten. Och det här kommer vi komma till när vi pratar om wudu. Wa qassul adfar, att man klipper naglarna. Och det kommer vi komma till så småningom. Wa ghassul baramij, att man tvättar delarna där smuts samlas. Och att man drar ut håret under armarna och rakar sitt könshår. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, han sa وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قص الشارب وتقليم الأظفار ونطف الإبط وحلق العانة أن لا نترك أكثر من 40 ليلة. Anas radiyallahu anhu, han sa att profeten صلى الله عليه وسلم satte en tidsgräns. Vi fick inte låta de här sakerna vara mer än 40 dagar. Att trimma mustaschen, klippa naglarna, dra ut håret som finns under armarna och att raka könshåret. De här fyra sakerna får man inte låta växa mer än 40 dagar. Naglarna, könshåret, mustaschen och håret under armarna. Okej? Okay? Så minst var 40 dagar. Vissa säger det är bra att göra varje vecka, men man kan ju som max låta det växa 40 dagar. Så det är inte tillåtet, det som vissa gör, att man har långa naglar. Det är inte någonting som är rekommenderat. Utan var 40 dag måste man klippa dem. Samma sak, könshåret måste man raka. Både män och kvinnor. Och vad gäller håret under armarna så ska man inte raka det, utan man ska gärna försöka dra ut det om man kan. Men om man inte kan så kan man raka det, som Imam Shafi'i brukade göra. Men de ser här nyttan i det att om du rakar håret under armarna så blir det bara mera hår. Det blir tjockare. Till skillnad från om du drar ut det, noppar, så försvinner det från roten. Och det är där som det samlas dåliga dofter. Så ju mer man gör det här, ju mindre hår kommer man att få. Och man kommer att lukta fräschare. Och den hadithen finns i Sahih Muslim. Och i hadithen nämndes också en annan sak som är från fitra är omskärelse. Att man omskär sig. Och där finns det också lite två åsikter. Vissa säger det måste och andra säger det är rekommenderat. Och det som verkar vara mest korrekt är att det är ett måste. För att det samlas smuts under mannens förhud. Och om man är omskärd så är det mer renligt. Och de säger här också att beviset att Ibrahim a.s. omskar sig själv då han var 80 år. Och de nämner också att man får inte skada en muslim förutom om det är någonting obligatoriskt. Alltså om det skulle vara sunna så skulle det inte vara tillåtet att skada en muslim så att han börjar blöda och få runt. Vilket tyder på att det måste vara någonting obligatoriskt. Det är ett undantag. Så i alla fall, det är någonting som man ska göra som muslim. Man ska omskära sig. Det är någonting mycket bra. Och alhamdulillah, till och med idag har man kommit fram till massa nyttor. Även vad är det, halva Amerika, icke-muslimer, omskär sig. Man kom fram till en forskning för någon månad sedan att omskärelse skyddar mot HIV. Ja, det stod till och med, därför har folk i Sydafrika och så vidare har börjat omskära sig. Det stod i tidningarna för inte så länge sedan. Så det har massor med nyttor som vi inte behöver fördjupa oss i. En sak som vi ville nämna också, det här med hår. Hår på huvudet, hår på kroppen. Vi har pratat om mustaschen och skägget. Men vad gäller håret på huvudet och på kroppen? De lärde sig att det finns tre sorters hår. Hår som man är beordrad med att klippa eller avlägsna. Hår som man är beordrad med att låta vara kvar. Och hår som sharian är tyst om. Okay. Hår som man är beordrad med att avlägsna, till exempel. Vad sa vi för någonting?
Under armarna
och könshåret. Och mustaschen, delvis. Hår som man är beordrad med att låta vara skägget. Hår som sharian har varit tyst om är resten av hår. Hår på armarna, hår på bröstkorgen. Det finns ingen text att du ska låta det vara eller att du ska raka det. Så du får göra vad du vill. Men kvinnan får inte raka håret. Det finns en hadith i Abu Dawud. Kvinnor ska inte raka håret. Utan de ska låta sitt hår vara. Och generellt så är hår någonting vackert. Och profeten sa som han sa, man kan lalahu shar fel yukrimhu. Låt den som har hår ära sitt hår genom att borsta, kamma det, olja det, till exempel ha någon slags olja så att det blir mjukt och vackert. Så man är beordrad med att sköta om sitt hår och att vårda sitt hår. Och profeten Salasalem hade ibland långt hår och ibland kort hår. Det längsta som har narrerats är att hans hår nådde axlarna och brukade ibland vara lite till öronen eller mellan axlarna och öronen. Och han rakade sig i hajj. Så alltid tillåtet. Alltid tillåtet. Han hade till och med flätor den dagen han erövrade Mekka. Han hade 4 flätor. Men då säger de att det, när man är ute och reser och sånt, så är det kanske svårt att ta hand om håret. Så därför gjorde han flätor. I alla fall, det är något som är tillåtet. Det är inget fel med det. Ögonbrynen. Precis. Ögonbrynen är haram att noppa. Både för män och kvinnor. Emellan får man inte heller ta bort någonting. Utan de lärde sig, om det är så mycket att det faller ner på ögonen och stör synen, det är en annan sak. Om det är någon slags svårighet. Men generellt så ska man låta det vara kvar. Det var det vi hade att nämna gällande fitra. Och vi går vidare till wudu. Hur man ska göra wudu. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "La yaqbalu Allahu as-salata bighayri tahur." Att Allah accepterar inte bönen utan att man har renat sig. Och den hadithen finns i Muslim. Så ett villkor för att man ska be är att man har renat sig från både den stora och den lilla orenheten, antingen med wudu eller med ghusl. Och gällande wudu så är det något som muslimerna kommer belönas för på domedagen. Profeten alaihissalam, han sa att min umma kommer att kännas igen som al-ghurr al-muhajjalin på yawm al-qiyama. Och al-ghurr al-muhajjalin betyder de kommer lysa. Deras ansikten och platser där de gjorde wudu kommer att lysa på domedagen. Så om du söker en muslim på domedagen kommer du lätt att finna honom. För han, till skillnad från andra människor, kommer att lysa på de ställena han utförde wudu på. Det är en av de belöningarna som man får för att tvätta sig. Och man får också belöning i detta liv med att Allah förlåter synder. Profeten alaihissalam har nämnt i en hadith att när man gör wudu och sköljer näsan och munnen så faller synderna ut från ansiktet. När man tvättar armarna så faller synderna bort, som man har de synderna man har gjort med händerna och sen fötterna och så vidare. Så man blir förlåten genom att göra wudu. Och det finns många andra dygder som har nämnts gällande detta. Det första man gör när man ska göra wudu är att man avser, man har nia, avsikt att göra wudu. Som profeten sa alaihissalam, innamal a'malu binniyat, att alla gärningar baseras på ens avsikter. Om du ska göra ghusl, tayammum, wudu, salah, vad du än gör i islam så måste du ha avsikt. Du måste ha avsikt att göra wudu. Så om en person till exempel vaknar upp på morgonen eller på eftermiddagen, eller han till exempel äter och börjar tvätta händerna, och som en reflex sköljer han munnen, näsan, ansiktet, armarna och tvättar fötterna. Han har som vana att göra det här liksom. Och har inte alls som avsikt att göra wudu. Men han gjorde wudu bara sådär, oavsiktligt. Räknas det som wudu eller inte? Ja? Nej. Varför? Han hade inte avsikt. Okay? Samma sak en person som spelar fotboll och går och duschar. Kan han göra salah efteråt om han inte hade avsikt? Nej. Om han hade avsikt är en annan sak. Vi kommer komma till det. Inshallah. Så man måste ha avsikt när man gör wudu. Och man behöver inte säga sin avsikt. Utan avsikten finns i hjärtat. Nya finns i hjärtat. Alla vet vad som finns i våra hjärtan. Och vi behöver inte säga våra avsikter. Det har inte nämnts i sunnan att man ska uttala sina avsikter förutom i hajj och i umra. När man kommer till miqat så kan man säga Allahumma labbaika bil umra eller Allahumma labbaika bil hajj. Det enda stället i islam där, där det har narrerats att man kan säga sin avsikt. Inte i wudu, inte i bönen, inte när man fastar, utan bara när man gör hajj eller umra. Och sen när man då börjar med wudu så säger man bismillah. Det har nämnts i en hadith att det finns ingen wudu för den som inte säger bismillah. Och man vi kan ta frågor sen. Man måste säga bismillah när man gör wudu. Och man kan säga typ bismillah utanför toaletten om man känner sig obekväm med att säga det i toaletten. Men man ska säga bismillah. Och vissa lärde sig att man kan säga det i hjärtat. Allah alam. Och sen tvättar man sina händer 3 gånger. Och det här är något som är sunna. Det finns moment i wudu som är obligatoriska och moment som är sunna. Men om man vaknar upp på natten, så om man har en skål med vatten, så får man inte stoppa in handen i skålen direkt. Utan du måste tvätta handen utanför skålen 2 eller 3 gånger. Det nämns en hadith i Bukhari. Att profeten alaihissalam han sa att ni ska inte stoppa in era händer i skålen då ni har vaknat förrän ni har tvättat den 2 gånger eller 3, för ni vet inte vart handen har varit, alltså på natten man kan stoppa den på ställen som är orena och så vidare. Så man tvättar händerna utanför skålen om man då gör wudu från en skål eller tillbringare eller någonting sånt. Så man säger bismillah, tvättar händerna 3 gånger och sen så sköljer man munnen och näsan. Och här kommer en fråga. Ska man göra det på så sätt att man sköljer munnen med 3 handfullar? Eller 3 för munnen och 3 för näsan? Eller 3 för båda 2? Det som är mest autentiskt är att man gör det 3 gånger för båda 2. Att ta vatten och för in det i munnen och sen upp i näsan. Och sen blåser ut. 3 gånger. Man kan även göra 3 gånger munnen och 3 gånger näsan. Men det som är mest autentiskt är att du gör så. 3 gånger. Okej. Okay. Och det är sunna att man överdriver nästan i att ta upp vatten i näsan. Förutom om man är fastande. För då kan ju vatten komma ner i halsen. Men generellt så ska man ta upp vattnet djupt i näshålorna. Och som handlade också en grej jag läste i tidningen, att det är någonting som de rekommenderar idag, läkare och sånt. Att man renar näshålorna. Och sen tvättar man sitt ansikte 3 gånger. Vad är ansiktet? Det är från hårfästet ner hit. Och el-wajh på arabiska kommer från ordet muwajaha. Det som man bemöter någon med. Det som man möts med. Så ansiktet är då från hårfästet här, ner hit och även till öronen. Okay? Vissa har spekulerat i det här huden mellan öronen och polisongerna. Är det ansikte eller inte? Men det, inshallah talar det är ansikte. Okay? Så hit till öronen, ner till hakan och till andra sidan av öronen. Det är det som räknas som ansikte. Och det är sunna också att man gör tahlil. Man för in händerna mellan skägget om man har skägg. Och gnuggar. Jag har nämnt från profeten Hassan att han brukade göra så i sin wudu. Och sen tvättar man sina armbågar. Händerna upp till armbågen 3 gånger. Och det här är en viktig punkt. Många människor tror att när de kommer till det här tillfället i wudu att de tvättar härifrån och hit. Och de tänker, vi har redan tvättat händerna 3 gånger. Så de tvättar härifrån hit. Och det är fel. För Allah nämner i Koranen i versen وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ. Att ni ska tvätta era händer till armbågen. Så händerna måste tvättas. Och här är det wajib att tvätta händerna till armbågen. Men i början på wudu är det sunna att tvätta händerna. Så om en person direkt börjar med att skölja munnen och näsan, det är okej. Okay. Att tvätta händerna är sunna i början på wudu. Men här måste man tvätta händerna från fingertopparna till armbågen. Och armbågen är inkluderad i al-marafiq. Och sen stryker man över sitt huvud. Och man börjar från hårfästet till det där håret slutar i bak. Och det som har nämnts i sunna är att profeten sallam, och här är viktigt, Allah säger femsahu bi ru'usikum, wamsahu bi ru'usikum. Man ska stryka över huvudet och inte tvätta. Så om man börjar tvätta, man tar vatten så här, det är fel. Det är inte wudu. Wudu ska man bara stryka. Så du tar lite vatten, skvätter bort vattnet. Och sen så drar du bak och sen fram. Det är det som är sunna. Men om du bara gör bak en gång, det är okej. Okay. Eller om du bara gör med en hand, det är också okej. Okay. Men det som är sunna är att du gör så. Fram och tillbaka. Okay. Kvinnor som har långt hår då? Måste hon dra till slutet av håret? Ja. Hur långt ska hon dra då? Ja. Bak, hur långt ska hon dra? Nej. Vi kommer till det, men vi pratar just om att om hon gör wudu utan hijab. Så räcker det med att hon drar dit håret slutar i bak, i nacken. Hon behöver inte göra wudu och dra liksom genom hela håret. För det är huvudet man ska dra över och inte håret. Inte det som är viktigt. Och man kan också stryka över sin hijab, som han sa. En kvinna som gör wudu utomhus och inte vill ta av sig sin hijab, eller på ett ställe där det finns män och så vidare, kan stryka över sin hijab, sin khimar. Det är okej att hon bara drar över sådär. Precis som det har narrerats från profeten sallam, att han gjorde wudu och strök över hans turban. Han strök över turbanen, han tvättade pannan och början här på håret, och så strök han över turbanen. Och den här hadithen är autentisk. Och sen strök han över strumporna. Så det är tillåtet att stryka över khimar eller turbanen. Och en viktig punkt här är att man måste stryka över hela huvudet. Vissa säger det räcker med en tredjedel eller något sånt. Allah alam, det är fel. Allah säger stryk över era huvuden. Hur vet vi hur vi ska stryka? Jo, genom profetens exempel sallallahu alaihi wasallam. Och det här nämner Ibn Kathir i hans tafsir. Att versen är generell, och då måste vi gå tillbaka till hur profeten sallallahu har implementerat den här versen. Och hur gjorde han? Jo, han strök över hela huvudet. Och det har inte berättats att han gjorde någonting annat. Då kan vi inte heller göra någonting annat. Och sen för man in pekfingret i örat. Och man gör så och lägger tummen bakom örat. Och så drar man så där. Så att det blir blött. Och här behöver man inte heller ta nytt vatten. Du gör då så där. Stryker över huvudet. Och sen med samma vatten gör du bara så där. En gång. Okay. Både huvudet och öronen stryker man en gång. Inte tre gånger. Det finns en hadith som nämner tre gånger, men Allah, de flesta lärde sig att en hadith inte är autentisk. Utan en gång är det som har narrerats. Och sen så tvättar man sina fötter upp till fotknölarna tre gånger. Okay. Och det sunna när man tvättar fötterna att man för in lillfingret, vänstra lillfingret mellan tårna så att det kommer in vatten. Taib. Men det är sunna. Det viktigaste är att det blir blött.
Att det tre gånger.
Vi kommer till det. Exakt nu. Det har nämnts i sunna. Allt det här finns i Bukhari. Det här är den mest kompletta wudu som finns. Det har nämnts i Sahih Bukhari också. Det här är tre gånger. Hadith Uthman. Det har nämnts två gånger och det har nämnts en gång. Du kan göra wudu tre gånger, två gånger och en gång. Men du får inte göra mer än tre gånger. Det är fel att göra mer än tre gånger.
Det
är allt i wudu. Du får inte tvätta ansiktet mer än tre gånger. Händerna och fötterna. Och det minsta är en gång. Fråga, får man tvätta vad kan man säga, ojämna antal? Får man tvätta ansiktet två gånger, armarna tre gånger, fötterna en gång? Är det tillåtet? Ja, är det tillåtet? Det är tillåtet. Det har nämnts i hadith Abdullah bin Zaid i Bukhari att profeten sallam tvättade ansiktet tre gånger och armarna två gånger. Så det är okej. Men generellt, man gör Det mest kompletta är att man tvättar 3 gånger. Okay. Och beviset för det här är versen i surat al-Ma'ida, vers 6. Ja ayyuha alladhina amanu idha qumtum ila as-salah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Troende, då ni står för att be, tvätta då era ansikten, era händer upp till armbågarna, stryk över era huvuden och tvätta fötterna upp till anklarna, till fotknölarna. Och då säger de lärda också att den här versen bevisar att man måste göra det i rätt ordning. Du kan inte börja med fötterna och så vidare, utan du gör wudu i den ordningen som har nämnts i Koranen. Okej? Okay? Och de brukar säga att bevis på det här är hadithen i Hajj, då profeten alaihissalam gick till Safa. Allah säger i Koranen: Inna Safa wal Mar'ata min sha'airillah. Att Safa och Marwa är från Allahs helgedomar. Så han började med Safa och Marwa. Först Safa och sen Marwa. Och profeten sa, han gick till Safa och han sa: vi börjar med det som Allah nämnde först. Då ser de det här också ett bevis på det här. Att vi börjar med i vår wudu med det som Allah nämnde först. Okay? Så vi gör wudu i rätt ordning. En annan punkt gällande wudu är det här med höger och vänster. Det är sunna att man börjar med höger sida först, före vänster. Taib. Aisha radiallahu anha berättade att profeten sallallahu alaihi wasallam brukade tycka om att börja med höger sida då han borstade eller kammade håret, satte på sig skorna och när han renade sig och i alla hans angelägenheter så började han med höger sida först. Så i allt som är bra börjar man med höger. Höger arm före vänster. Men det här är sunna och inte obligatoriskt. Så om någon tvättar vänster före höger så är det okej. Okay. Okay, men alltid när man följer sunna så får man mer belöning. Det finns vissa undantag då man inte börjar med höger. Till exempel när man går ut från moskén. Vilken fot går man ut med?
Vänster.
När man går in på toaletten, vilken fot? Vänster. Och så vidare. Också när man renar sig på toaletten, det är med vänster. Och så vidare. Men generellt, allt som är bra, du börjar med höger. Det finns några saker som är sunna i wudu. Och en av dem är att man inte överförbrukar vatten. Man inte slösar med vatten. Det är något som är sunna. Profeten sa att man brukade göra wudu med cirka 625 gram vatten. Alltså en mudd. På arabiska en mudd är så här mycket. En handfull. Cirka 625 gram vatten. Så mycket använde han för att göra wudu på hela kroppen. Och han använde 5 sådana här för att göra ghusl. Ja, vart är vi någonstans idag? Alla någonstans. Kranen rinner och det är 20-30 liter. En fråga. Om någon vill vara sparsam på vatten. Och ni vet på vintern eller vad du sätter på kranen, det är iskallt vatten. Vattnet som du spolar för att det ska bli varmt. Är det okej eller räknas det som slöseri? Jag läste en fatwa som säger att det är okej. Det är okej att spola vatten så att det blir ljummet eller varmt. Det faller inte in under slöseri. Tayyib. En sak som har nämnts i wudu också, som många inte känner till. Abu Huraira radiallahu anhu gjorde en gång wudu. Och när han tvättade armarna så tvättade han dem hit upp. Båda. Och när han gjorde wudu på fötterna så tvättade han dem upp till knäna nästan. Och så sa han till personen som kollade på honom: så här har jag sett profeten Sallam göra wudu. Okej? Okay? Och den hadithen finns i Sahih Muslim. Och därför säger många lärda som är Nawawi att det här är någonting som är rekommenderat att göra. I Shafi'is madhab till exempel. Att man gör det. Man gör wudu upp hit ibland. Alltså man kan göra det ibland. Men det som har narrerats mest är att man gör wudu som vanligt. Okay. Men man kan göra wudu högre upp, det är okej också inshallah ta'ala, om man gör det ibland. En viktig sak när man gör wudu är också att man avlägsnar allt som hindrar vattnet att nå huden. Man kan inte börja göra wudu med massa målarfärg på huden, alltså tjock målarfärg som hindrar vattnet från att nå huden. Och en annan viktig sak är att man kan inte heller göra wudu med nagellack. För naglarna är en del av handen och naglarna måste bli blöta. och de blir inte blöta om man har nagellack. Så wudun är ogiltig för den kvinnan som gör wudu med nagellack. Utan man avlägsnar nagellacket och sen gör man wudu. Och om man ska gå på en fest så får man sätta på det efter att man har gjort wudu eller att man har gjort salah och så vidare. Så det är en viktig punkt också, att man avlägsnar allt som hindrar vatten från att nå huden. Efter wudu så är det rekommenderat att man säger Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Om man säger så, så kommer Allah att öppna paradisets 8 dörrar. Alltså om man ska dö det här tillståndet så ligger man mycket bra till. Och den hadithen vill se muslim. Och Tirmidhi han la till att profeten som brukade då säga Ashhadu an la ilaha illallah. Han kollade upp mot himlen och sa Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Eller afan, Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم جعلني من التوابين وجعلني من المتطهرين. Det kanske är lite mycket att komma ihåg, men att han sa det och kollade upp mot himlen, den hadithen finns i Tirmidhi. Det är också sunna efter wudu att man ber två raka. Uthman radiyallahu anhu gjorde en gång wudu och vad kan man säga, han gjorde den på bästa sätt, alltså tre gånger. Och så sa han, den som gör wudu på det här sättet och sen ställer sig och ber två raka utan att tänka på massa saker blir förlåten för alla sina synder. Och den hadithen är autentisk. Och så sa han att det här har jag hört från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och då säger de att det här gäller då självklart små synder. Eftersom att stora synder måste man göra tauba för. Man måste faktiskt erkänna att man har gjort fel och man måste ångra sig. Men generellt så blir man förlåten för alla små synder. Och det är något som vi alla är i behov av. Och profeten a.s.w. sa att han hade hört Bilals fotspår, eller vad säger man, fotsteg i paradiset. Alltså i en dröm eller på något sätt. Han har fått det uppenbarat att han hörde Bilals fotsteg i paradiset. Så frågade han Bilal, vad är det som har fått dig att gå in i paradiset? Eller vad är det för gärning som du gör som är så speciell? Och då så sa han att varje gång jag gör adhan så ber jag två raka. Och varje gång jag tappar min wudu, gör jag ny wudu och jag ber två raka. Och då så sa profeten Hassan, det är på grund av dem som du har fått den här höga positionen i paradiset. Så det är sunna att varje gång man gör wudu att man gör två raka. En viktig sak när man gör wudu är också att man inte har avbrott. Alltså att du tvättar inte ansiktet och går iväg och pratar i telefonen 5 minuter. Kommer tillbaka och tvättar armarna. Okay? Det är ingen som gör det heller, men man måste ändå påpeka det. Att om en kroppsdel hinner torka så är det fel. Alltså man ska inte vänta så länge att kroppsdelen hinner torka. Va? Utan man gör wudu allt på en gång. Det är okej att man stänger av telefonen, man öppnar dörren eller någonting snabbt. Men generellt så ska man göra allting i följd. Det var kortfattat gällande wudu. Nästa kapitel, fil mesh al khuffain wal jabira, att stryka över sina strumpor. Och al jabira är då bandage eller gips kan man säga. Att stryka över strumporna har narrerats från Mer än 80 sahaba har narrerat att profeten s.a.w. brukade stryka över sina strumpor. Därför är det någonting som även Ahl Sunna nämner i sin aqida, sin trosuppfattning, att det är från vår trosuppfattning att det är tillåtet att stryka över strumporna. För vissa sekter som går fel väg förnekar det, de säger det inte är tillåtet. Man måste tvätta fötterna. Men det korrekta är att man får stryka över strumporna. Och det finns mer än 40 hadither. Okej. Okay. Om man har khuffan på sig. Khuff på arabiska betyder skinnstrumpa, läderstrumpa. Så får man stryka, eller någonting annat, så får man stryka över dem om man vill, säger sheikhen. Och så säger de här i fotnoten att sheikhen också tydliggör att även om man har hål på strumporna så får man stryka över dem. Även om man har hål på dem så får man stryka över dem. För det som vi utan tvekan förstår är att sahaba muhajirin som gick från Medina till Mekka måste ha haft hål på sina strumpor. Eller hur? De var inte rika, de var fattiga. Och det är typ omöjligt att de skulle alla ha strumpor utan hål. Men de strök över sina strumpor. Och det som Thawri, Sufyan Thawri, en av de stora imamerna från förr brukade säga, imsah madama yusamma khuffan, att stryk över den så länge den kallas för strumpa. Så det är det här vi går efter. Så länge du kan kalla det för strumpa får du stryka över det. Men om det är någon slags, det finns så här sportstrumpor som inte täcker tårna och inte hälen, det kallas inte för strumpa. Det kallas för någonting annat. Så det här får man inte stryka över. Men om det kallas för strumpa så får du stryka över det. Och ett annat villkor är också att det måste gå upp över, det måste täcka anklarna. Så det finns såna här nya strumpor, jag vet inte vad de heter, vad heter de? De här amerikanska som är under anklarna. Ja, ni vet vilka jag menar. De är inte okej. Okay. De måste även täcka anklarna. Tayyip, hur länge får man stryka över strumporna? Man får stryka ett dygn om man är bofast och 3 dygn om man är resande. En viktig punkt här är, vi säger man får stryka ett dygn. Vad är det vi räknar ifrån? Är det att man gjorde wudu, att man satte på sig strumporna, att man tappade sin wudu eller att man strök för första gången? Ja. Det är saker som ni kanske aldrig har tänkt på. Nej, eller ja. Ja, det är samma sak. Från det att du stryker över strumporna första gången. Okay? Så om en person vaknar på morgonen, gör wudu till fajr, sätter på sig strumpor, gör fajr och går och sover. Han tappar wudu i sömnen. Vaknar och ber dhuhr. Han gör wudu till dhuhr och stryker över strumporna för första gången. Dhuhr. Hur länge får han stryka över strumporna? Fram till nästa fajr eller fram till nästa dhuhr? Nej. Dhuhr. För han strök första gången dhuhr. Inte när han satte på sig strumporna, inte när han tappade wudu, utan han strök första gången dhuhr, då får han stryka nästa dag fram till dhuhr. Och en annan viktig punkt är att om han strök till exempel dhuhr och hade på sig strumporna ett helt dygn och gjorde wudu nästa dygn innan dhuhr, så tappar han inte wudu i och med att det har gått 24 timmar. Utan han tappar wudu när han tappar wudu på riktigt. Alltså det är fortfarande giltigt så länge han har på sig strumporna. Men när han tappar wudu nästa gång, då måste han ta av sig strumporna och tvätta fötterna.
Men är det 10 minuter eller är det
5 minuter? Nej, 1 dygn i alla fall. Yom wa leila. Allah. Det finns några viktiga saker här också. Och det är att stryka över strumporna är någonting som Allah har lagstiftat för att underlätta för muslimerna. Rukhsa heter det på arabiska. Religionen är lätt. Islam är en lätt religion. Din och yusr. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: "Inna hadha din yusrun." Religionen är lätt. "Wa lan yushada din ahadun illa ghalabahu." Och ingen är extrem i religionen förutom att han kommer att gå under. Han kommer att bli krossad. Och han sa halak al-mutanatti'un 3 gånger. De som är extrema kommer att gå under. Så islam ska man ta en medelväg. Yuridullahu bikum al-yusr wa la yuridu bikum al-usr. Allah säger han vill lättnad för er och han vill inte svårighet för er. Så allt i sharian är lätt. Ingenting är svårt. Om du har ont i benet, du kan inte be stående, du får be sittande. Kan du inte be sittande, du får be liggande. Är du sjuk i Ramadan, du behöver inte fasta. Islam är lätt. Det är ingenting svårt. En fråga här som är jätteviktig. Om du ska göra wudu nu och du har på dig strumpor, är det bättre att ta av sig strumporna och tvätta fötterna eller är det bättre att stryka över strumporna? Ibrahim.
Det är bättre att stryka
över strumporna, för alla tycker om att man gör de här sakerna som han har tillåtit, som han har underlättat. Alla tycker om att man gör de här sakerna.
Om man tar på sig strumporna utan wudu.
Nej, om man tar på sig strumporna. Ett villkor. Villkoren för att få stryka över strumporna är att man sätter på sig strumporna i ett rent tillstånd. Tayyib. Mughira ibn Shu'ba radiyallahu anhu, han sa att jag var ute och reste med profeten sallallahu alaihi wasallam och han skulle göra wudu. Så jag hämtade vatten till honom och jag böjde mig ner för att ta av hans strumpor. Och då så sa han: "Da'huma fa inni adkhaltuhuma tahiratayn." Låt dem vara, för jag satte på mig dem i ett rent tillstånd. Så ett villkor att man sätter på sig strumpen är ett rent tillstånd. Man kan inte bara sätta på sig strumpen utan vudu och sen stryka över strumporna. Nej. Du gör vudu, sätter på dig strumporna och sen får du stryka över strumporna. Och de säger också att strumporna ska vara halal. De ska inte vara stulna. De ska vara rena. Det ska inte finnas najasa på dem. Man tappar inte heller vudu av att ta av sig strumporna. Om du har gjort vudu, du har vudu och tar av dig strumporna, så tappar du inte vudu. Det har berättats från Ali radiallahu anhu att han gick på toaletten, gjorde vudu, strök över strumporna, tog av strumporna och gjorde salat. Okej. Och Ibn Taymiyyah, han säger det som håret. Om en person gör vudu, stryker över håret och rakar sig, tappar han vudu? Han säger nej, han tappar inte vudu. En jätteviktig punkt här som det råder lite olika åsikter om, och vi generellt brukar inte nämna det som det finns olika åsikter i, fördjupa oss i dem, men de frågorna som är relevanta måste man faktiskt nämna, eller hur? Varför läser han fatiha här bakom imamen och inte han? Varför håller han händerna under naveln och han håller dem på bröst? Vissa frågor är relevanta och måste tas upp. Okay? Vissa säger att man får bara stryka över skinnstrumpor. Ni kanske har hört det, eller? Men man får faktiskt stryka över allt. Så länge det är en strumpa. Tirmidhi, i hans bok, säger kapitlet att stryka över strumporna och skorna. Det är namnet på kapitlet. Och så nämner han hadith Mughira ibn Shu'bah radiyallahu anhu, att profeten sallallahu alaihi wasallam tawadda'a wa massaha 'ala al-jawrabayn wa an-na'alayn. Att profeten sallallahu alaihi wasallam gjorde wudu och strök över sina strumpor och sina skor. Och ordet jawrab på arabiska är inte samma ord som khuf. Khuf brukar översättas till skinnstrumpa, men vi kommer även ta upp det. Jawrab, det är en vanlig strumpa. Och så säger Tirmidhi, hada hadith hasan och sahih. Den här hadithen är autentisk. Okej? Okay? Det har också berättats. Och det här är en jätteviktig punkt som vi alltid försöker att betona. Hur ska vi förstå religionen? Vi ska förstå religionen som sahaba förstod religionen. De förstod bättre arabiska än oss. De förstod bättre arabiska än alla som kom efter. De bevittnade uppenbarelsen. De fick uppenbarelsen från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Och de förmedlade uppenbarelsen till oss. Vi kan inte förstå oss på religionen bättre än dem, eller hur? Nej. Inte ens de imamerna som kom efter kan förstå sig på islam så som sahaba förstod sig på islam, eller hur? Kan vi säga att någon stor imam är mer kunnig än Ibn Abbas, Ibn Umar? Nej, det kan vi inte. Med all respekt till de lärda. Men sahaba har bättre förståelse. De tog uppenbarelsen från profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Så deras förståelse på religionen måste alltid ha företräde framför alla andras förståelse. Taib. Vad sa sahaba om den här frågan? Jag har funnit 8 stycken näreringar om att de alla ser att man kan stryka över sina strumpor. Och från de här sahaba, Ibn Umar, han sa al-mas ala al-jawrabayn kal-mas ala al-khuffayn. Att stryka över sina strumpor är som att stryka över sina skinnstrumpor. Taib. Och den här är autentisk. Och det har också blivit bekräftat från Ibn Mas'ud och Uqba ibn Amr och Anas ibn Malik. Och Anas ibn Malik brukade kalla khuf för jawrab. Alltså att de har al-jawrab brukar han kalla för khuf. Vanliga strumpor kallade han för khuf. Och Abu Umama, en annan sahabi, och Ali och Sahl ibn Sa'd radiyallahu anhum ajma'in. 8 stycken sahaba. Och det här är autentiskt. Och dessa näreringar finner ni, om ni vill fördjupa er, i Musannaf ibn Abi Shayba och Musannaf Abdurrazzaq. De är alla autentiska. Och det finns ingen närering som säger att du inte får stryka över vanliga strumpor. Det finns ingen. Varken från profeten Hassan eller sahaba. Okej? Okay? Så vi håller oss till vad? Ja? Till det här självklart. Det är helt uppenbart. Nej. Självklart så får man bara stryka över strumporna i den mindre orenheten. Du kan inte stryka över strumporna om du ska göra ghusl. Ja? Att du badar och har fötterna ovanför vattnet. Det funkar inte. Utan, om du har den större orenheten så måste du ta av dig strumporna och tvätta hela kroppen. Ja. Som har berättat sin hadith från Anas, från profeten sallallahu alaihi wasallam, Idha tawadda ahadakum wa labisa khuffayhi falyamsah alayhima wa liyusalli fihima wa la yakhlahuma in sha'a illa min janaba. Att om någon av er gör wudu och sätter på sig strumpor så kan han stryka över dem och be i dem, och han behöver inte ta av dem om han inte vill, förutom om han blir junub, om han blir i den större orenheten, då måste han då ta av dem. Den hadithen är autentisk, den finns i Hakim. Taib, om man har, det är nästa punkt, om man har bandage eller gips på en kroppsdel eller någon slags medicin som inte får tvättas bort från ett sår till exempel, någon kräm eller någonting, vad gör man då för någonting? Och det här är en jätteviktig punkt. Ibland så kan man ta skada av vatten. En person kan till exempel ha en brännskada. Han kan inte tvätta armen 5 gånger om dagen. Eller han har då gips eller bandage eller någonting sånt. Vad gör man då för någonting? Jo, man stryker. Och vi kan säga så här generellt. Om du har ett sår som du inte kan tvätta, men du kan stryka över såret, du bara drar lite vatten över såret, då är det okej. Du tvättar resten av kroppen och du stryker över såret. Om du inte kan stryka över såret, då gör du wudu som vanligt, och till exempel fingret kan du inte tvätta, då gör du tayammum. För du gör wudu som vanligt och sen gör du tayammum, du slår händerna i marken, bismillah, för det här fingret till exempel som du inte kunde tvätta. Om du har bandage så gör du wudu som vanligt, du har till exempel bandage på höger armen, vänster, du gör wudu som vanligt. Och sen när du kommer hit så stryker du över hela bandaget och tvättar det du kan. Okej? Okay? Och det spelar ingen roll om du har samma bandage en månad och om du inte hade wudu när du satte på dig bandaget. Det har inte med saken att göra. Taib. En till viktig punkt. Hur ska man stryka över strumporna? Man ska stryka över framsidan på strumporna. Från tårna så långt upp man kan på foten. Alltså man stryker så. Okej? Från tårna upp till så långt upp man kan på foten. Ska man stryka undersidan av fötterna då? Ja? Nej, det ska man inte. Och här ska vi nämna en fayda. Ali radiyallahu anhu, han sa: "Law kana dinu bi ra'yi la kana asfal al-khuff awla bil mashi min a'lahu." ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح أعلاه. Han sa, om religionen skulle baseras på logik så skulle vi stryka på undersidan av foten. Men jag har sett profeten sallallahu alaihi wasallam stryka på översidan av foten. Här bevisar han, och den här finns i Abu Dawud, att religionen inte baseras på logik. Alltså religionen är logisk, men man kan inte sätta logik före korantexter och se det här ologiskt och så vidare, utan vi kanske inte förstår det, men så är det. För de säger så här, vad är det mer logiskt? Att foten blir smutsig på undersidan eller översidan? Ja? Undersidan. Men du stryker på översidan. Punkt slut. Varför? För jag såg profeten så som de gör så. Det här är el-ittiba. Vi lägger logiken åt sidan och vi följer profeten så som. Punkt slut. Och det här gäller alltid religionen. Om du har en text, sami'na wa ata'na. Vi hör och vi lyder. Vi sätter oss inte emot profeten sallallahu alaihi wasallam. Vi går vidare till nästa kapitel, Bab Nawaqid al-Wudu. Kapitlet om att vad som bryter ens wudu. Det är allt som kommer ut från könsorganet, fram eller bak. Allt som kommer ut bryter personens wudu. Okej? Okay? Urin, avföring. Det finns en till sak som heter elmedi. Försats, om en man blir upphetsad eller en kvinna så kan det komma ut någonting vitt, kletigt, genomskinligt. Det här bryter också personens wudu. Mäns blod, gaser, allt det här bryter människans wudu. Vad som också bryter ens wudu är att man förlorar medvetandet. antingen genom sömn eller på ett annat sätt. Att man blir nedsövd, svimmar, får något slags anfall. Men på något sätt förlorar man medvetandet. Då måste man göra om sin wudu om man ska be till exempel. Och vad gäller sömn så är det bara djup sömn, där man inte längre vet vad som händer i ens omgivning. Anas radiallahu anhu berättar att sahaba radiallahu anhu brukade sitta och vänta på Isha. När profeten sa salam, han brukade försena Isha. Det är rekommenderat att skjuta upp Isha. De brukade vänta på Isha. Han sa tills det att deras huvuden började falla ner. Alltså de slumrade till. Och sen ställde de sig upp och bad utan att göra wudu. Och den hadithen är autentisk, den finns i Muslim. Så det bevisar att en lätt sömn inte bryter wudu. Utan det som bryter wudu är den sömnen där man inte längre hör vad som händer i ens omgivning. Du minns inte. Du börjar drömma och så vidare. Då måste du göra om din wudu. Men en lätt sömn, du sitter på tåget, bussen, flygplatsen, slumrar till. Och du hör folk i omgivningen. Du har fortfarande wudu. I alla fall, för de säger så här generellt, att sova i sig själv bryter inte wudu. Men att sova gör att du inte längre vet om du har tappat din wudu, om du kommer ut gaset till exempel. Det är det som är grejen. Det är det som är hela grejen. Men om du fortfarande har slumrat till så vet du ju, eller du kan liksom känna såna här saker. Okay? Det är just det som det handlar om. Vad som också bryter wudu är att äta kamelkött. Att äta kamelkött bryter wudu. Alla kroppsdelar från kamelen, om det är lever och vad det nu kan vara. Folk brukar inte äta i Sverige. Men det har faktiskt kommit. I Rinkeby sålde de kamelkött.
Vet man varför?
Från Australien. Så man måste göra wudu när man äter kamelkött. Profeten sallallahu alaihi wasallam frågades, ska jag göra wudu av lammkött? Han sa, om du vill. Frivilligt. Ska jag göra wudu av kamelkött? Han sa ja. Du ska göra wudu om det är kamelkött. Och den hadithen finns berättad av Jabir i Sahih Muslim. De nämner här att det finns tre saker som särskiljer kamelen i islam. Det första är att man måste göra wudu om man äter dess kött. Det andra är att man får inte be i deras stall där de sover. Och det tredje är att kamelen är grunden för blodspengar. Alltså islam, om man skulle råka döda någon oavsiktligt, alltså köra över någon eller någonting, så är man skyldig att betala blodspengar till familjen. Och den fulla summan är värdet av 100 kameler. Så fram till idag utgår man från det här. Alltså vad kostar en kamel? Den kan kosta upp till $7,000 eller något sånt där. Eller vissa kan kosta $1,000. Låt oss säga att den kostar $1,000. Det blir då $100,000. Det blir cirka 800 000 kronor. Va? Ja. Och ibland så kan domare säga att det är en halv dia. Det är priset av 50 kameler och så vidare. Beroende på situationen. Men det är just det man går efter. Och varför man ska göra wudu just av kamelkött? Allahu alam. Vissa har spekulerat i att det finns en hadith som säger att kamelen blev skapad av jinner. Allah skapade kamelen av jinner. Och det nämns också i vissa hadith att kamelen har med sig jinner, shayatin, i sitt sällskap. Så de säger att den har en slags harara. Den har en slags styrka i köttet som då smittar av sig på människan. Och han kyler ner det här genom att tvaga sig. Allahu alam. Allahu alam. Allah vet det bäst.
När man äter mycket kamelkött, man bedövar.
Nej, precis. Som vissa de säger, Allahu alam, att om man äter mycket kamelkött så biter inte bedövningar på personen. Han blir väldigt stark. Allahu alam. Vad som också har nämnts gällande vad som bryter wudu är att blöda. Men sheikhen nämner i andra böcker att blod inte bryter wudu, vare sig det är lite eller mycket. Det har inte nämnts något bevis på att blod bryter ens wudu. Och grunden är att man är kvar på det sin wudu. Om någon ska komma till dig och säga den här saken är najis, oren, eller det här bryter wudu, då måste han hämta ett bevis. Man kan inte komma med nya saker i religionen och göra det svårt för människor. Grunden är att vi håller oss till Koranen och Sunna. Vart i Koranen och Sunna står det att blod bryter wudu? Ingenstans. Det finns inget bevis för det. Det som finns i motsatsen. Det var två sahaba som var ute på krig. Och på natten så var det en som bad. Han blev skjuten med pilar i benet och blödde jättemycket. Men fortsatte att be. Han valde att fortsätta att be. Och efter bönen, så han avslutade bönen som vanligt. Men om du skulle bryta wudu så skulle han vara tvungen att direkt bryta bönen. Eller hur? Så det bevisar att sahaba visste att blod inte bryter personens wudu. Samma sak näsblod. Spya bryter inte heller wudu. Rökning bryter inte heller wudu, fast det är haram. Den frågan kommer ofta. Att kolla på haram bryter inte heller wudu, fast det är haram. Att röra smutsiga saker bryter inte heller wudu. Det är många som tror det. Att om man rör, man byter blöja på en bebis. Om du rör könsorganet, ja. Men att du rör typ någon barns avföring bryter inte ens wudu. Okej? Okay? Att röra en kvinna bryter inte heller wudu. Det finns en åsikt i Shafi'is madhhab. Och de baserade på versen Aula mastumun nisa, om ni har rört kvinnan. Men vad som menas med röra här är om ni har haft umgänge med henne. Det finns något som på arabiska heter kinaya, att man nämner någonting indirekt. Ja? Man nämner någonting indirekt. Man nämner inte de här orden som kanske är ganska grova eller någonting. Man nämner någonting som är underförstått. Så Aula mastumun nisa, om jag inte har fel så var det Ibn Abbas som sa det betyder samlag. Okej? Okay? Och det betyder inte att om du vidrör en kvinna. Utan det finns bevis som motbevisar det här. Bland dem är hadithen att profeten Hassan pussade sina fruar och gick och bad. Och gjorde inte om sin wudu. Och Ibn Hajar säger att de här haditherna är autentiska. Alltså tillsammans så stödjer de varandra. Också när profeten Hassan bad på natten i hans trånga hem, så låg Aisha framför honom och han puttade bort hennes ben. Så han rörde henne. I bön. Om det skulle bryta wudu så skulle det inte vara tillåtet. Det är några av de bevisen som finns på att röra en kvinna inte bryter ens wudu. Att röra en könsorgan bryter också wudu eller någon annans könsorgan. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa: låt den som rör sitt könsorgan göra wudu. Och Ibn Umar han sa: men messe farjahu faqad wajab al-wudu. Den som rör sitt könsorgan måste göra wudu. Och Aisha hon sa: idha massat al-mar'atu farjaha faqad wajab al-wudu, eller falyatawadda. Om kvinnan rör sitt könsorgan ska hon göra wudu. Och det har också berättats från Sa'd ibn Abi Waqas, en annan sahabi. Så det här är inshallah den korrekta åsikten, att om man rör sitt könsorgan eller någon annans, sin fru eller sitt barn som man tvättar, så måste man göra om sin wudu. Okej? Okay? Men det här är en direkt vidröring. Inte om det finns någonting emellan. Inte om personen har på sig handskar eller om han har klia sig på kalsongen eller något sånt. Det här bryter inte wudu. Utan en direkt vidröring är det som bryter wudu. Att tvätta en död person. Det finns vissa som säger att då måste man också göra wudu. Men det finns inget bevis för det heller på riktigt. Alltså det finns en svag hadith. Men om man tvättar en död person och man råkar komma åt hans könsorgan eller hennes, så måste man då göra wudu på grund av detta. Inte på grund av att man har tvättat en döda. Men de lärde sig att det är rekommenderat att generellt duscha efter att man har tvättat en död person. Generellt. Okay? Det är inte obligatoriskt. En annan sak som man säger bryter wudu är ridda. Om en person skulle lämna islam och alla skyddar oss från detta. Alltså de menar att en person lämnar islam och sen kommer tillbaka. Alltså han har wudu, lämnar islam och kommer tillbaka. De nämner att de verserna i Koranen att den som gör det har nollställt sina gärningar. Så allt han gör blir nollställt. Men det finns också Allah, kanske mer korrekt åsikt, att den som kommer tillbaka till islam behåller sina gärningar. Okej? Okay? Det finns en åsikt som också är ganska stark. Men inshallah, det här är något som vi inte ska falla in i. طيب وصلنا من الشيخ بفيس بو التهر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء om någon av er kommer från toalettbesök eller har haft umgänge, alltså då måste han rena sig. Surat al-Maida, vers 6. Och profeten sa som frågades, ska göra wudu av kamelköttet? Han sa ja, berättade om muslim. Och han sa att stryka över strumporna är tillåtet för den som har kommit från toaletten, avföring, urin eller sömn. Om han har tappat wudu på det här sättet så måste han då stryka över strumporna. Kan han stryka över strumporna? Vilket bevisar att de här sakerna bryter ens wudu. Nah. Vi går vidare snabbt till nästa kapitel. Eller är ni trötta? Ja. Det är kort inshallah. Rusul. Man måste göra rusul om man har janaba. Rusul betyder att man tvättar hela kroppen. Vi sa att det finns en liten orenhet, det gör man wudu. Den stora orenheten, då måste man duscha. Och när måste man duscha? När man har janaba. Och janaba får man om man har fått utlösning. Vare sig man eller kvinna. Okej? Okay? Eller om mannens könsorgan har rört kvinnans. Då måste man också göra rusul. Även om man inte har fått utlösning. Men här nämner de lärda i förklaring på den här punkten. Att det är om... huvudet på mannens könsorgan har gått in i kvinnan. Då måste han göra rosen. Om de bara nuddar varandra så behöver man inte göra rosen. Men om det har gått in så måste man göra rosen. Om kvinnan får mensblod eller nifäsblod efter bördsblödningar så måste hon också göra rosen när hon ska rena sig. En person som har dött måste också göra rosen. Fast han gör inte rosen utan man gör rosen på honom. Förutom vem? Vem är det som är död som man inte tvättar?
Shahid.
Martyren tvättas inte utan han lindas in i hans kläder som han dog i på slagfältet och begravs på det sättet och kommer på domedagen att återuppstå och hans blod kommer att vara misk. Det kommer lukta parfym. Om en icke-muslim blir muslim så säger vissa att han måste göra rusul. Allah alam. Det har berättats i en hadith att en av sahaba gjorde det. Han skulle bli muslim, han gick och gjorde rusul och kom tillbaka. Okej? Okay? Det är det som är autentiskt. Och Allah alam. Men om han till exempel har fått utlösning och sånt, då måste han ju göra rusul ändå på grund av det. Men det säkraste är att han gör rusul. Om någon vill bli konverterad, att han efter att han har konverterat, att han duschar. Eller före. Det ska inte vara så att någon kommer in nu och säger jag vill bli muslim. Och jag säger, ja men du får åka hem till Sunnörsta och duscha och komma tillbaka. Kanske dör på vägen liksom, eller? Ja. Eller vi ger han nyckeln till hit, han får duscha här. Men i alla fall att man inte fördröjer det. Han blir muslim och sen kan han duscha. Det är lugnt, men att han... Man ska inte fördröja om någon vill bli muslim, det är en viktig punkt. Om någon vill bli muslim, han är övertygad. Säg aldrig, kom tillbaka imorgon eller nästa vecka. Eller kom på fredag, bli muslim framför allihopa. Hur vet du att han lever till på fredag? Wallahi, det finns folk som har dött. Man har sagt, kom tillbaka. Och de har dött. Alla har vad som händer med dem. Inshallah, alla dömer dem på deras avsikt. Men ändå, de har inte blivit muslimer. Alla har vad som händer med dem på domedagen. Men generellt, om någon vill konvertera, direkt på plats. Okej? Okay? Det är rekommenderat, eller också... Ja, det är rekommenderat att göra rusul innan man sover om man är junub. Om man har haft umgänge eller haft utlösning så är det rekommenderat att man gör rusul innan att man sover eller att man åtminstone gör wudu. Taib. Umar radiallahu anhu frågade profeten sallallahu alaihi wasallam, får jag sova när jag är junub? Han sa, ja, om du gör wudu. Okej? Okay? Men det finns också det här att profeten sallallahu alaihi wasallam sov i junub-tillstånd. Så han sov utan att tvätta sig. Så det är rekommenderat att tvätta sig i när man är junub. Det är också obligatoriskt att göra rusul på fredagar. Yawm al-Jumma. Taib. Som det har nämnts i hadith Abi Sa'id, ruslul yawm al-Jum'ati wajibun ala kulli muhtalim. Att duscha eller tvätta sig, bada då, på fredag är obligatoriskt för varje könsmogen person. Nej, den som ska gå på fredagsbönen. Om en person är sjuk, resande eller kvinna och hon är hemma, så behöver hon inte duscha. Men det finns en annan hadith som säger att muslim ska minst duscha en gång i veckan. Okay? Så om det är på fredag eller någon annan dag, det är lugnt. Men generellt, om man ska gå på fredagsbönen så måste man duscha. Hadithen säger wajib. Den finns i Sahih Muslim. Det finns olika åsikter också, men inshallah, det som är säkrast och bäst att man duschar. Och det är inte så svårt. På morgonen du duschar och sen går du till jobbet eller skolan och var du ska, och sen kommer du till moskén. Så det är inget svårt med det liksom. Får man duscha på torsdag kväll då istället? Ja? Om du har stressigt på morgonen? Får man det? Efter maghrib? Ja? Nej. Ghusl yawm al-jum'ati wa ghusl yawm al-jum'a. Yawm al-jum'a wajib 'ala kulli muhtalim. Att göra ghusl på fredag dag, och dagen börjar när fajr går in. Så fort fajr går in, då kan du duscha. Men inte på kvällen innan. Okay? Men om en person till exempel var stressad på morgonen, han glömde och kommer till fredagsbönen, kan han be fredagsbön med wudu? Kan han göra wudu och göra fredagsbön? Eller är hans fredagsbön ogiltig? Ja? Han kan göra wudu. Han kan det, precis. Det är obligatoriskt, men det betyder inte att fredagsbönen är ogiltig. Den byggs inte på att man har gjort ghusl. Det är två olika saker. Okay? Som när du ber, du ska ha en sutra. Ett objekt framför dig. Du ska inte bara stå och be mitt i moskén. Det bön är inte ogiltig om du gör det. Men det är ändå obligatoriskt att stå och be mot en vägg eller en stol eller någonting sånt. Okej. Okay. Tayyib. Allah säger i Koranen: "Wa in kuntum junuban fattahharu." Om ni är junub i det stora orena tillståndet, så rena er. Surat Maida, vers 6. "Wa la taqrabuhunna hatta yathhurna, fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah." Allah säger om kvinnan: "Närma er inte kvinnan tills det att hon har renat sig. Och om hon har renat sig så får ni närma er hur ni vill." Surat al-Baqara 222. Alltså efter hennes menstruation så ska hon rena sig genom att göra ghusl. Och sen nämner han att profeten s.a.v. har beordrat den som har tvättat en död människa att göra ghusl. Men vi sa den hadithen, yani, det råder lite olika åsikter om den. Men det är bäst att man gör det. Var på säkra sidan. Och han beordrade den som blev muslim att tvätta sig. Och där sa vi också att vissa säger det som är autentiskt är att han gjorde ghusl, inte att han blev beordrad att göra ghusl. Och hur gör man då ghusl? Nej. Det första man gör är att man börjar med att tvätta sina könsorgan fram och bak. Och om man till exempel har haft sperma eller någonting, så tvättar man bort det med vänster hand. Och sunnan är att profeten s.a.v. slog och gnuggade handen i marken eller på väggen. Varför gjorde han det? För att ta bort dåliga dofter och sånt. Okay? Idag kan man ersätta det med tvål. Okay? Det är lugnt. Men just att man börjar med de här delarna så att man inte rör dem igen. Då tappar man sin wudu. Man börjar med att tvätta könsorganen fram och bak. Och sen gör man wudu, som man gör när man gör salat. Man kan låta bli att tvätta fötterna och göra dem sist. Eller man kan tvätta dem i början. Man får välja själv. Och man sköljer också munnen och näsan i sin ghusl. Och det här är obligatoriskt. Även i wudu. Och det är Abu Hanifas åsikt att man måste skölja munnen och näsan i wudu och i ghusl. Okay. Så även om du hoppar i en bassäng med avsikt av att göra ghusl, så måste du ändå skölja munnen och näsan. Okay. Och sen när man har gjort wudu så häller man vatten över sig tre gånger. Och låter då vatten komma över hela kroppen. Man gnuggar in i håret och låter vatten rinna över resten av kroppen. Och sen kan man då flytta sig och tvätta fötterna. För det här är speciellt om du gör wudu utomhus eller på lera eller någonting, så blir det geggigt. Och då kommer du få smutsiga fötter, så du går bort och tvättar fötterna sist. Därför kan du skjuta upp att tvätta fötterna till sist. Men det här är den bästa rusul. Att man börjar med könsorganen, wudu, huvudet, resten av kroppen och sen fötterna. Det är det bästa. Men det är tillåtet att bara blöta ner sig. Att hela kroppen blir blöt. Och att skölja munnen och näsan. Om en person är junub kan han bara doppa sig i vattnet, skölja munnen och näsan, så är han färdig. Det är också tillåtet. Det är inget fel med det. En annan sak som har nämnts gällande kvinnor är att en av kvinnorna, det var Salama, frågade. Hon sa, jag är en kvinna som ashuddu dhafra ra'si. Jag har flätor på håret. Jag flätar mitt hår. Alltså hårda flätor. Ska jag ta upp dem när jag gör rusul för janaba eller hayd? När jag tvättar mig efter menstruation eller janaba? Och då så sa han, nej, det räcker att du häller vatten över huvudet 3 gånger. Och den hadithen finns i Sahih Muslim. Så hon behöver inte ta upp hennes flätor. Men generellt som man och så vidare så ska man gnugga så att vatten kommer till hårbotten. Okej? Men en kvinna behöver då inte ta upp flätorna. Det är också en sak som religionen har underlättat. Får man göra russel med sin fru? Tillsammans? Ja, det får man. Profeten s.a.w. gjorde russel med Aisha. Den autentiska hadith i Bukhari och Muslim. Okej? Okay? Samma badkar eller vad man ska kalla det för. Okay? Och det är också ett bevis på att mannen får kolla på sin fru och frun får kolla på sin man. Vissa säger att nej, det är inte tillåtet och så vidare. Att kolla på vissa kroppsdelar och sånt. Men bevisen tyder på att det är tillåtet baserat på den här hadithen och så vidare. Så det är inget fel med det. Vi avrundar därför idag. Wallahu ta'ala alim wa sallallahu ala nabina Muhammad.